en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Knatte, fnatte och chatte på debatte, allt är sig likt i riksdagens Ankeborg. För nu är det politiska året inlett på traditionsenligt vis. Med bråk om vem som gjort vad eller inte gjort vad, voteringar som rör upp känslor, stela handslag i plenisalen och en podd som försöker reda ut vad som egentligen står i partiledarnas pratbubblor. Och så har vi några nya bladvändare i form av kokain på kanslitoaletterna och en E22 som enbart en mor kan älska. Hög tid för en runda till. Hej Lena Melin och My Råväder.
Hej på dig. Hej. Olivia Svensson.
Alla har fått efternamn idag som en extra bonus. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, alla som lyssnar. Vi ska börja med det som precis kom in här alldeles färskt. Vi fick en flash, en så kallad push-notis om att Miljöpartiets ena språkrör Märta Stenevi ska sjukskriva sig. Hon skriver själv att hon har varit sliten efter den gångna hösten, både privat men också inför kongressen. Hon skriver alla spekulationer och läckor, också omvärlden, den tuffa situationen i omvärlden, och att hon kommer vara sjukskriven ett tag framöver och att hon vill berätta det själv. Reaktioner på det här?
Alltså det är ju väldigt ovanligt att partiledare sjukskriver sig, och jag kan inte påminna mig att någon har gjort det sen Jimmie Åkesson gjorde det för åtskilliga år sedan. Men det är ju också säkert väldigt tungt, den här utredningen som Miljöpartiet har startat om arbetsmiljön på Miljöpartiets kansli, där då Märta Stenevi pekas ut som ett problem.
Just det, det nämner hon faktiskt inte i just den här texten. Men det verkar som att det har varit en väldigt ett väldigt tufft år för henne 2023 med.
Alltså alla partiledare strider, även i det snällaste parti, är ju hemska och tar fram det sämsta i människor. Så det är ju inte konstigt att de som har varit med om den som Märta Stenevi har varit nu under hösten kommer ut och känner sig ganska åtgångna.
Tror ni att det är extra tufft i ett parti som Miljöpartiet som balanserar lite grann på spärren? Eller är det här med att vara partiledare, som du säger mig, bara väldigt, väldigt tufft yrke att ha?
Men den sämsta tiden att vara partiledare eller vilja bli partiledare är just i de här striderna, för att folk drar sig inte för hugg när det handlar om partiledarposter. Vi får väl se när hon kommer tillbaka. Vi får se om vintern övergår i vår, om det blir lättare då.
Men behöver man ta in en vikarie om man redan har två språkrör från början? Det kanske åtminstone är ganska skönt att man har redan en backup.
Det är ju en fördel med deras system.
Ja, det råder ju snöstorm i Sverige som alla har märkt, men vi har ju pulsat oss hit och överlevt, och det har Romina Pourmokhtari också gjort. I onsdags morse var det misstroendeprövning mot klimat- och miljöministern, initierad av Miljöpartiet och Centerpartiet, och utslaget blev som väntat.
Omröstningen har då utfallit med 66 ja-röster, 172 nej-röster, 104 av kammarens ledamöter har avstått från att rösta. Jag konstaterar att kammaren därmed har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsrådet Romina Pourmokhtari, Liberalerna.
Det här är den första misstroendevoteringen som drabbar den nya regeringen. V, MP och C röstade för ett misstroende, men oppositionen höll inte enad front. Socialdemokraterna röstade gult. Lena, varför ställde sig inte Socialdemokraterna bakom den här misstroendevoteringen? De verkar inte heller så nöjda med Pourmokhtaris miljöpolitik.
Nej, men jag tror att det låg väldigt mycket i den förklaring som deras gruppledare Lena Hallengren gjorde. Nämligen att de tycker att det här instrumentet, som är ett av riksdagens absolut skarpaste möjligheter att kritisera en regering, att det ska användas vid andra tillfällen, och inte bara för att man tycker att någon är allmänt småkass, utan att man har verkligen gjort någonting fel. Annars så får man riktigt så att säga mot statsministern. Och jag tror att väldigt viktigt i det sammanhanget var den här misstroendeomröstningen sommaren 2021, som ju fällde regeringen Stefan Löfven, där de ju, Socialdemokraterna, var oerhört arga på att riksdagen ställde dem till svars för ett utredningsförslag som precis nyligen hade presenterats, alltså knappt hade nått regeringskansliets postbox. Så att de, där de tyckte att det var ett jättefel att använda det här, den här möjligheten, och då klart att då måste de ju liksom hålla fast vid den linjen.
De hade framstått lite grann som hycklare om de nu hade röstat för att avsätta Pourmokhtari, menar
du? Ja, för det var ungefär som just i den här omröstningen då som sommaren 21 som fällde Löfven där. Där ju till exempel Moderaterna gick på Vänsterpartiets linje, inte för att de tyckte utredningsförslaget var dåligt, för de tyckte det var bra, utan bara för att de ville komma åt regeringen. Och det är ju inte så en ansvarsfull riksdag ska agera, det håller jag med om.
My, tycker du att de här misstroendeförklaringarna blir urvattnade, att de används lite grann fel? Du har en dålig politik, alltså riktar jag en votering mot dig?
Ja, det blir de ju. De blir urvattnade utifrån det perspektivet man hade från början, att man skulle kunna avsätta en minister som missköter sig. Men det kanske också är så att det har blivit en annan praxis. Att det handlar nu mer om att visa missnöje och skapa debatt kring en politisk fråga, ändå att avsätta en minister. Och att det är väl det som riksdagen behöver fundera över, om det är den praxisen man vill ta, den vägen man vill ta, eller man vill återgå till det här egentliga systemet som handlar om att avsätta någon. Och Socialdemokraterna verkar vara mer inne på att de vill tillbaka till gamla systemet, för att hyckla, det har ju politiker ingenting emot att göra. Alltså det är ju inte därför som de inte gör det.
Men Centern var inte så nöjd över Socialdemokraternas beslut. Rickard Nordin, talesperson i klimat- och energifrågor, han sa så här: det är ynkligt av Socialdemokraterna att inte ställa sig bakom det här. Lyssnar man på dem så delar de inte politiken och de vill inte ha den här regeringen. Ändå är de beredda att tolerera den.
Men det är ju inte avsikten med just det här att man ska kunna rikta ett misstroende, att riksdagen ska kunna rikta ett misstroende antingen mot ett enskilt statsråd som då är tvungen att lämna regeringen, eller mot statsministern, och då måste hela regeringen avgå. Alltså det är ju ett oerhört skarpt instrument. Att vara allmänt missnöjd, att tycka en motståndare för fel politik, det ingår inte i själva idén med den här typen. Då får man klara av i vanliga debatter.
Men jag tror också att det här tog hårt för Centern. Det var ett stort nederlag för dem att inte lyckas samla oppositionen, att inte lyckas visa på att det fanns en samstämmighet i deras liksom, sida av politiken. Det visste vi ju redan att det inte fanns, men här blev det ju liksom svart på vitt att det inte fanns. Och sen så undergrävde det också Centerns självförtroende, som är skakigt redan som det är, med dåligt förtroende för både partiledare och partiet. Och sjunkande opinion. Så att det här, tror att de hoppades få lite energi ifrån, och så blev det tvärtom. Så de är nog extra besvikna.
Men då måste de ju vara helt korkade. Jag håller med om att det är så. Men det är ju otroligt korkat. För inte ens om sossarna hade röstat för att fälla Romina Pourmokhtari, så hade hon ju blivit fälld. Under förutsättning att alla lyckades trycka på rätt knapp.
Nej, det var fruktlöst från början. Ja, men kanske en viktig markering.
Ja, det är det ju inte. Det är ju en lösan sand. Om inte människan får lämna regeringen, då var det ju onödigt, eftersom det här visste ju alla från början att det skulle sluta precis på det här sättet.
Lagom till onsdagens partiledardebatt så kom Aftonbladet med ett avslöjande om kokain i riksdagen. Reporten Lisa Horn swipade toaletterna hos partierna och hittade spår av kokain hos 4 av 8. Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Vem som har placerat eller tagit kokain på de här toaletterna och när, det vet man förstås inte. Men det ser ju inte så bra ut ändå. Är ni förvånade över det här avslöjandet?
Nej.
Nej. Du är luttrad, du har varit med om värre.
Nej, men alltså kokainmissbruk är ju, vad jag förstår, som jag har lyckats så att säga, teoretiskt ta mig till, mer utbrett i samhället än man kan tro. Så att, varför skulle riksdagen vara ett undantag? Ja, det kan man tycka att det borde bestå av laglydiga medborgare, eftersom man i riksdagen stiftar landets lagar. Å andra sidan förekommer ju andra människor inne på de här partikanslierna också. Så att jag är inte förvånad.
De var roliga i riksdagen igår. Det var ju,
du var ju där,
en snackis.
Ja, vad sa de?
Det roliga var väl att det var så många i de här partierna där man hade hittat kokain på toaletterna eller spår av. Det var så många från de här partierna som undrade hur det ens är möjligt när de är så töntiga.
Sa de så själva?
Ja.
Vi är så töntiga, vi tar inte kokain. Okay.
Ja, alltså vem i vårt parti skulle liksom ha den här typen av vidlyftiga vanor?
Otroligt rolig reaktion.
Okej, ingen sverigedemokrat sa det. Men både liberaler och socialdemokrater och en del vänsterpartister tyckte att det var...
Men de kanske måste revidera sin uppfattning om vem som tar knark. Om så många tar kokain så måste det även vara töntiga människor, tänker jag.
Jag måste säga att det mest underhållande var hur svaren divergerade från att vi först frågade partiledarna om vad de tyckte. Då tyckte ju till exempel Nooshi Dadgostar att det hade väl varit minst lika roligt om ni hade undersökt Aftonbladets toaletter.
Men jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.
Men nu har vi ju hittat spår av kokain på ert partikansli. Vad har det med Aftonbladets toalett att göra?
Nej, men skulle inte det vara roligt att också ni gjorde det?
Men nu ställer jag frågan till dig. Vad vill du göra?
Nej, men ni har ju intervjuat kanslichefen för det.
Jimmy Åkesson sa att det här får ni prata med kanslichefen om. För att det senare på dagen helt har ändrat sig. Då sa Nooshi Dadgostar att... Ja, det här var ju ytterst allvarligt, men sa väldigt mycket om narkotikamissbruket i samhället och så vidare. Och Jimmy Åkesson stödde idén om en allmän drogtest av alla på riksdagshuset under förutsättning att den var laglig. Alltså något så kappvändande har jag sällan upplevt, men för det var bara några timmar mellan de här olika, inte ens det tror jag.
Varför tror ni att det blev en sån kappvändning då? Vad beror det på?
Först skulle de ju vara överlägsna och försöka spela ner det här avslöjandet som Aftonbladet hade. Och sen var de tvungna att inse att här var det liksom inte bara Aftonbladet som tyckte det var en intressant sak, utan hela media Sverige. Och då var de ju tvungna att ta det på allvar.
Alltså SD verkar ju ha freakat ut efter det här avslöjandet.
Varför är det särskilt Sverigedemokraterna som reagerar?
Nej, men dels är de ju ett parti som är kända för att inte backa från en fest i riksdagen. Det finns lite olika kultur till hur man hanterar
festpartiet.
Ja. Och dels då det här med att Jimmy också tyckte man skulle dra till alla. Vilket också tyckte var ett roligt förslag. Vi jobbar ändå ganska många i riksdagen. Men sen också att de kastade sina tjänstemän under bussen. Att de sa så här...
Det kan inte vara
det. Det är inte politikerna i så fall. Då är det bara liksom partitjänstemän som har gjort det. Och det tycker jag också var en väldigt specifik anklagelse med tanke på att det är ju omöjligt att veta vem som har gått in på den här toaletten och gjort orsakat att det finns rester av kokain på toaletten. Mm. Det är ju, man vet inte vem, vi vet inte hur, vi vet inte när. Så jag tycker det var väldigt specifikt att kasta sina egna tjänstemän. Men jag gissar att det handlar om att tjänstemän kan man göra sig av med på ett lätt sätt. Man kan sparka dem, men man kan inte göra samma sak med en politiker.
Men kommer det få några reella konsekvenser, tror ni? Förutom att om du nu har vänt kappan rent retoriskt.
Jag tror ändå att det kommer att bli en del konsekvenser, men framförallt tror jag att det kommer att handla om riksdagsförvaltningen. För att det är ändå de som är ansvariga för de här lokalerna och det är de som är ansvariga för säkerheten. Och de var ju ute och sa att det här är ju en säkerhetsrisk om man har beteenden som gör att det kommer in narkotika i riksdagen. För att det är ju inte så att det här är, nu lät det lite så på partierna igår, men det här är inte platser där vem som helst springer omkring fritt. De var ju lite vidlyftiga med att beskriva hur man kan röra sig i riksdagen.
Man får inte ens smuggla in en pincett, upptäckte jag när jag skulle dit sist.
Det kan man inte göra, men man kan inte heller röra sig fritt i de här lokalerna. Alltså om man kommer in på ett riksdagskansli så är man en gäst till någon som tillhör det riksdagskansliet. Vi får inte röra oss fritt inne på kanslierna. Det finns alltså låsta dörrar där våra passerkort, vi som har passerkort till stora delar av riksdagen, inte kommer igenom. Så det är inte liksom kreti och pleti som springer.
Nej, alltså partierna kan ju bestämma att de vill att kreti och pleti ska springa omkring, men de har ju alla åtta partier har bestämt att så vill inte de ha det.
Ja, så hade det då blivit dags för årets första partiledardebatt. Den hölls i riksdagen och en deltagare var helt ny i det här sammanhanget. Daniel Heldén, Miljöpartiets nya språkrör. Vi har sett fram emot den här premiären och Lena, hur hanterade han den?
Nej, men jag tyckte ändå att han gjorde en ganska bra debut, inte 5+. Men det kan man knappast heller förvänta sig.
När såg vi en 5+-insats i en debatt senast, undrar jag då? Finns det ens?
Det, ja, det finns ju eftersom det är ett global mätinstrument. Men det var inte 5+, men det var helt godkänt. Det är ju en väldig anspänning och de här riksdagsdebatterna är också väldigt, kan ju vara väldigt jobbiga och väldigt elaka. Men jag tyckte han klarade sig bra.
Och på tal om elakhet så tyckte jag att han verkligen tog den andra sidan. Alltså han kändes nästan lite för snäll, lite för mild My. Tror du han var nervös?
Nej, jag tror ändå han är van vid att stå på den här typen av scen.
Han hade både glasögon och penna, såg jag. Som att han hade utrustat sig, liksom, garderat sig.
Det var lite kommunfullmäktige känsla av det med läsglasögon och penna. Ja,
men Stockholms kommunpolitik där och han har varit verksam tidigare är ju inte heller snäll. Den är ju ytterst elak. Men det är en otroligt mycket mindre forum. Det är 101 ledamöter jämfört med 349 i riksdagen och de är inte tv-sända. Så att jag tror ändå att man spänner sig lite.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har pratats mycket om krig och kärnkraft och PISA-resultat och gängkriminella och invandring senaste tiden. Men vården som ämne har inte varit på tapeten sedan pandemin, känns det som. Ni får rätta mig om jag har fel. Men i årets första partiledardebatt så var vården tillbaka. Kollapsen i vården närmare bestämt.
Hela vårdavdelningar planeras nu att läggas ner. Patientsäkerheten kommer inte kunna garanteras, det har redan IVO slagit fast i sin nationella sjukhustillsyn. Detta är obegripligt, oekonomiskt, omoraliskt. Man kan inte få ner en tillfällig inflationsvåg genom att slå sönder svensk sjukvård.
Är det för många anställda i svensk sjukvård, Ulf Kristersson? Är Sverige bättre rustat för kris eller krig när så många människor sägs upp?
Oppositionen hade alltså laddat sina kanoner. Jag undrar, hade de talat ihop sig innan de angrep regeringen vad gäller vården?
Ja, jag skulle inte hålla det för helt uteslutet, men jag tror faktiskt inte det.
Var det ett smart grepp då?
Ja, det tror jag. Därför att många människor känner säkert ganska stor oro för de här stora personalnedskärningarna. Och vårdens personal är inte så dåliga på att gnälla heller. Så att det kan bli en stor fråga. Och det var ju också så att Ulf Kristersson mer eller mindre lovade mera pengar till vården. Trots att han inte sa det. Han sa att den nya budgeten har 17 dagar på nacken.
Regionerna tar stort ansvar. De vet att tuffa tider kräver tuffa beslut, men de förväntar sig också att staten gör sitt. Och vi är beredda att göra mer. Vi följer utvecklingen mycket noga. Alla drabbas hårt av inflationen, inte minst landets regioner.
Ja, vad hade regeringen för försvar, tyckte du, My? Var det någonting som höll?
Nej, men det finns ju inte så mycket man kan säga, för att det handlar ju bara om pengar. Och det är ju, den typen av besked kan han inte ge i en sån här debatt i början av året. Men det finns ju en strategi bakom det här att de tar upp vården, både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Sen att det sammanföll, det var väl kanske slumpen. Men det är ju för att det här är två ämnen som de här två partierna är starka i, som de tycker att framförallt Moderaterna är svaga i, man kan attackera Moderaterna med. Och som de vill få upp på agendan. Och det här är liksom ett försök. Och de försöker om och om igen, men det faller ju lite platt. Det är svårt eftersom det inte är en rikspolitisk fråga på det sättet.
Varför är det inte en rikspolitisk fråga på det sättet?
För att det är varje region sen som styr över hur de här medlen ska fördelas ut. Och i så fall krävs det att man får väldigt riktade statsbidrag. Och det tycker ju hatar ju regioner att få. För att man vill ju kunna spendera pengarna i de hål som behövs i olika regioner. Och de skiljer sig ganska mycket åt.
Men vad gäller Vänsterpartiet tyckte jag det var intressant, för Nooshi Dadgostar verkar ha lämnat den här bygghjälmen och köttknivarna bakom sig. Hon gick ju under debatten liksom tillbaka till mer klassiskt vänsterpartist-tugg, tyckte jag då, i och med att hon tog upp vården. Du gjorde samma notering, Lena. Visst bottnar hon mer i det här?
Ja, absolut. Hennes engagemang för Sahlgrenska sjukhuset var ju mycket stort framgick av den här debatten. Och det som exempel, och hon tog ju det också som exempel för eftersom det är Sveriges största sjukhus, var ju inte dåligt. Alltså de ska säga upp 2000 personer, var tionde anställd. Och det är klart att även om det kanske finns lite dödkött här och var även i en organisation som Sahlgrenska, så är ju var tionde ganska mycket.
Men den här vårddebatten, jag tycker den passar Nooshi. Alltså visst gjorde hon ett ganska bra debatt, My?
Men ja, den passar henne, och det tycker jag också, det passar Vänsterpartiet att ha det här liksom mer socialpolitiska perspektivet. Jag tycker att Nooshi är bra i debatt. Förutom den där SR-debatten inför valet när hon stod och sov, så tycker jag att hon ofta gör väldigt bra ifrån sig. Alltså hon är kul och hon är hård, och hon har ju, vad ska man säga, alltså jag tycker att hon tar de här exemplen på ett bra sätt, för att det kan ju vara smärtsamt, de här exemplen. Jag träffade Gunhild och bla bla bla, men jag tycker att hon har exempel som är mer levande.
Och jag ska inte sticka under stol med att det betyder mycket för mig som har sprungit i korridorerna på sjukhuset som liten tjej på besök hos mamma och vet precis hur mycket sjukhuset betyder.
Men om vi hoppar tillbaka till själva sakfrågan, så måste jag säga att 17 av 21 regioner går med underskott i år. Och en av de regioner som klagar högt är i Skåne, där många av de här företrädare är moderater. Så det här jag tror att det här kommer att växa som en politisk fråga. Därför att redan nu växer vårdköerna, de kommer ju inte att sluta växa på grund av det här. Och redan nu är det ju otroligt mycket personal som, alltså man har ju problem att anställa folk eller att behålla människor, därför att arbetsförhållandena är för dåliga.
Men oppositionen kommer vilja prata om vården, men kommer regeringen vilja prata om vården?
Ja, de kommer att tvingas, därför att väljarna pratar om vården.
Vem sa vad när och gjorde vad när och gjorde inte vad när och sa inte vad när och hur dumt var det? Ja, där har vi ett populärt tema i partiledardebatter, särskilt vad gäller migrationsfrågan den senaste tiden. Och den här debatten var inget undantag. Det var företrädarna för Sveriges tre största partier som utkämpade denna backspegelsfejd, och vi ska lyssna på hur det lät.
Ja, sanningen är, herr talman, att Socialdemokraterna i år efter år, också i den här talarstolen och från regeringskansliet, har nedvärderat, man har spridit nidbilder, lögner om alla som har varnat för massinvandring och mångkulturalism. Och nu har man, verkar det som, helt och hållet själva glömt bort hur man har agerat. Och min fråga, herr talman, och den är riktad framförallt till Magdalena Andersson. Skäms ni inte över denna totala skamlöshet?
Jimmie Åkesson skulle vända sig till sina kompisar istället. Till kristdemokrater och liberaler som år efter år här i Sveriges riksdag har drivit på för en mer liberal migrationslagstiftning. Eller sin egen statsminister som under stor del av sitt politiska liv drivit på för helt fri invandring och har kallat socialdemokratisk migrationspolitik, jag citerar, dålig socialdemokratisk invandrar- och flyktingpolitik för att den har varit för stram.
När Socialdemokraterna inte regerar, då för de en stram invandringspolitik. När de regerar så ökar de invandringen. Det var ingen slump att Socialdemokraterna 2015 sa, när vi ville ha tillfällig uppehållstillstånd, då sa Morgan Johansson, då är vi ju inte längre människor. Det säger allt om hyckleriet i socialdemokratin.
Hyckleri! Från Ulf Kristersson. Det är ju ett skämt. Ulf Kristersson! Det var ju din migrationspolitik som la grunden för flyktingkrisen 2015.
Ja, varför fortsätter det här tjatet om tidigare regeringars migrationspolitik?
Men det där är något av ett specialgebit inom politiken, att man ska försöka tala om att alla andra hade fel från början, medan man själv naturligtvis hade rätt. Och sen är det alltid mycket sällan en rättvisande bild, eftersom det oftast är oerhört mycket mer komplicerat än så. Men i det här fallet så handlar det då om vem som hade fel, om vilka regler som styrde migrationen
Men är det fruktbart att ha det här, den här typen av diskussioner, bråk?
Nej, det är klart att det inte är. Därför att det, gjort är gjort och det är lite svårt att göra om så här 10 eller 20 år senare.
Jag tycker Jimmy Åkesson verkar särskilt ha liksom en tagg kvar i hjärtat. Han verkar kränkt över att han står ju och säger det nästan varje gång jag hör någon prata. Ni vill nu det som jag ville då. Då fick jag skit för det. Är det han som vinner på att ta upp, att titta i backspegeln, My?
Jag tror att Socialdemokraterna hoppas att det ska vara en kortsiktig vinst för Sverigedemokraterna. Att de har det här samtalet nu, de krälar i stoftet, men så har man liksom lämnat det bakom sig när vi kommer in och närmar oss valrörelsen. Att då har vi slutat prata om det. Socialdemokraterna vill ju sätta bilden av att det är Magdalena Andersson som i stort sett själv har liksom vänt den här skutan i liksom Socialdemokraternas syn på migrationspolitiken. Och att nu då så har hon, sen hon har varit ledande och nu när hon är partiledare så styr hon åt ett helt annat håll. Och då hoppas de att de har liksom triangulerat det här, den här frågan. Jag tror också att det finns liksom en liten medvind för dem eftersom migrationsfrågan blir mindre och mindre viktig eftersom den har sugits upp i tidavtalet och liksom blivit mindre känslig och mindre smärtsam för alla partier att hantera. Jag tror att de hoppas komma in på det här tåget då och komma ut på andra sidan och vara så här, nu släpper vi allting som har varit och bara går vidare.
Men om jag skulle teckna en liksom bild av händelseförloppet under 2000-talet när det gäller de stora besluten, så är det ju så att det som Jimmie Åkesson kallar för Reinfeldt-moderater, det var ju det att alliansregeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt ingick en migrationspolitisk överenskommelse med Miljöpartiet 2010 som var mycket, mycket liberal. Och den överlevde ända till 2015, alltså ett år efter regeringsskiftet, med den anledningen att i den regeringen satt ju i den nya regeringen så satt ju Socialdemokrater och Miljöpartiet, och det är klart att Miljöpartiet inte ville kasta sin fina reform som de hade medverkat till över bord det första de gjorde när de äntligen kom in i regeringen efter att ha kämpat för det i decennier. Men det överlevde ju inte den stora flyktingvågen. Då ändrade den dåvarande regeringen, stramade upp, och Stefan Löfven sa att vi skulle ha liksom, vi skulle ner till EUs miniminivåer, och nu säger Magdalena Andersson att det inte var någon hemlighet att hon var drivande bakom det. Det var en hemlighet på den tiden eftersom hon var finansminister, men uppenbarligen inte längre.
Men det är så intressant hur retoriken har förändrats. Innan så var det ju verkligen att man pekade finger på Jimmy som ville minska invandringen, och nu gör man då tvärtom och vill på något sätt tävla om vem som vill ha minst invandring. Alltså för mig är det som en sån här mindfuck i huvudet.
Men det är ju lite, alltså jag måste ändå ge Socialdemokraterna rätt i när de säger att de alltid har varit för en stram invandring, och då kan man ju säga att den kanske inte skulle varit lika stram som Jimmy Åkesson tyckte. Men de har ju genom sitt samarbete med LO alltid varit för, så att säga, att bibehålla lönenivån, och då kan man ju inte ha liksom, då kan inte slagsmålet om jobben bli allt för hårt, för då sjunker lönenivån.
Det seglade upp ett annat bråk, och det var mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson. Det handlade om energi, och My, jag vill veta, vad bråkade de specifikt om?
De bråkade specifikt om vad är skillnaden mellan en förhandling och ett informationsmöte.
Åh gud, så abstrakt.
Ja, men det här var en typisk partiledardebattsbråk. Alltså för länge så betyder det ju ingenting, utan man är bara arga på varandra och liksom det är så här, man bråkar om semantiska detaljer. Men det som det var ju att Ebba Busch, det började redan för en dryg vecka sedan, att Ebba Busch gick ut och sa att hon hade haft historiska förhandlingar med Socialdemokraterna om energipolitiken. Redan då gick Fredrik Olofsson då, som är deras energipolitiska talesperson, ut och sa att så hade han inte uppfattat det. Och det var ju egentligen upptakten till det här, för det som de pratade om nu var ju samma sak. Nu sa Ebba Busch igen att hon hade haft samtal och att de liksom har tagit fram den här energipolitiken delvis tillsammans. Det har funnits en öppenhet för oppositionen och Socialdemokraterna att påverka energipolitiken. Och då menade Magdalena Andersson att informationsmöten är inte en förhandling, och så blev man ovänner igen.
Men tror ni att Busch och Andersson förstår hur tråkigt det är att lyssna på ett samtal som handlar om vem som pratade med med en person som man knappt vet vem det är och vad han eventuellt sa just då. Alltså förlåt, men det var inte bra tv kan jag säga som såg det här hemifrån soffan.
Men jag förstår att Magdalena Andersson är intresserad av att korrigera bilden och att Ebba Busch säger som hon gör. Jag förstår dem båda två. För Ebba Busch vill ju att det ska verka som Socialdemokraterna är ansvariga för den politik som hon tänker föreslå om ett tag. Alltså delansvariga. Medan Socialdemokraterna naturligtvis inte vill det. Om de inte är det. Och det verkar ju inte ha varit någon förhandling utan ett möte.
Men det var ganska hetska toner. Jag noterade att Ebba sa till Magdalena att hon var en lögnare till och med.
Jag vet inte vilka socialdemokrater Ebba Busch samtalar med, men mitt tips är att mitt tips är annars att tala med dem som är i riksdagen. Om man vill ha en överenskommelse, då behöver man ha riktiga politiska förhandlingar där båda parter är beredda att ge och att ta. Några sådana förhandlingar har Ebba Busch inte haft med Fredrik Olofsson. Jag pratade med honom så sent som igår kväll. Men det ska vara en förhandling där man är beredd att ge och att ta. Annars blir det meningslöst.
Ja, det andra är lögn.
Tack för det.
Ja, och sen så tror jag också att lite handlar om den här huvudpersonen, Fredrik Olofsson. Att för att Ebba Busch tycker att hon har en förtrolig relation till honom. Och hon har nämnt honom förut som en socialdemokrat som hon har hög tilltro och tillit till. Och jag tror att det handlar också om det. Att det handlar om liksom, hur har man de här personliga relationerna. Men jag tänker att det borde vara uppenbart för henne nu att liksom, personlig kemi, det är liksom ingen stadig grund för politiska överenskommelser. Det räcker inte i politiken för att man ska komma framåt. Det är en bra förutsättning men det liksom räcker inte.
Men man ska också komma ihåg att Fredrik Olofsson, även om han är totalt okänd för de flesta, så har han i så att säga, själva riksdagen så har han haft en väldigt tung position. Han är ordförande i finansutskottet och dessutom har han varit statssekreterare på finansdepartementet. Så han är inte en nobody som man bara kallas förbi för att och sen kan luras hur som helst.
Sen så viskade ju Ebba Busch någonting åt Magdalena Andersson när hon gick ut, när de gick och tog i hand. För Ebba, i den här debatten också var det ju att Ebba Busch bröt ju också protokollet. Hon ropades lite saker när det var Magdalena Anderssons taltid och sådär, som man inte gör. Hon skräckte i lögner, hon skräckte i Fredrik Olofsson om skulle ens prata om vem hon hade pratat med.
Så vad sa hon då i örat till Magdalena?
Jag försökte ta reda på det här. Ja. Men det här säger nog ganska mycket om de här två storheterna som ju har varit i luven på varandra förut, Magdalena Andersson och Ebba Busch. Och det var att Magdalena Andersson visste inte vad hon hade sagt för hon hade inte lyssnat på henne vad hon sa.
Aj.
Alltså det är ju verkligen så att de här två har ingen god relation och stämningen var ju så dålig att Johan Persson blev liksom någon slags skilsmässobarn i den här debatten för han kom ju upp efteråt och sa någonting i stil med nu ska vi inte ha dålig stämning, det här är ändå Sveriges riksdag, här brukar vi kunna hantera våra frågor.
Johan Persson är så rädd för dålig stämning, det står skrivet över hela hans person.
Han var ju verkligen det här vet, skilsmässobarnet som dansar när det blir bråk. Ska vi inte alla bara titta på mig när jag dansar?
Låt mig gissa att den dåliga stämningen kommer fortsätta trots Johan Perssons försök att mildra.
Det var ett gott försök men det landade ingenstans.
E22an hörni. Det blev inte så mycket snack om E22an och hur den lamslogs dagarna efter nyår. Magdalena Andersson nämnde att om vi inte ens kan klara av E22an hur ska det då gå under en riktig kris? Men jag trodde att vi skulle få fler diskussioner om hur det här egentligen kunde gå till och hur det sköttes. Och mitt under debatten så kom det en flash om att E22an åter hade stängts av på grund av dåligt väder och kaos i trafiken. Borde de ha pratat mer om våra vägar, Lena?
Jag trodde ju precis som du att det skulle bli ett större ämne under den här debatten. För det var ju ett oerhört bra exempel på samhällets totala kollaps inför normala problem.
Ja, för det är ju inte bara bilar som inte kommer fram, det är tåg som inte kommer fram i tid. Och där hade Nooshi Dadgostar ett skämt på det här temat.
Herr talman, hoppa på tåget, Ulf Kristersson.
Välkommen.
Det går ju inga tåg i tid i det här landet, Ulf Kristersson. Så att det kanske är något att ta tag i.
Ett välfunnet skämt tycker jag.
Verkligen, det var kul.
Ja, jag som påpekar hela tiden tyckte det var jättekul.
När det gällde replikskiften stod väl egentligen två saker ut. Det ena var att Muharrem Demirok tog replik över hela fältet. Jag tolkade det som att Centern fortsätter spela där det passar. De ska stå i mitten, de ska vara kompis med alla. Och så hoppas de att det ska gå deras väg. Och sen var det så att Johan Persson tog replik på Jimmy Åkesson. Och då undrar jag vad det indikerar.
Jag tror han ville markera ett visst avstånd och att han kände tryck från sitt parti att göra det.
Tror du också det, Mi? Ett tryck inifrån Liberalerna?
Jag tror att han gör vad han kan för att låtsas att det finns en opposition emellan dem. Nu har ju Liberalerna också, nu ska vi gå in i en EU-val, alltså att Liberalerna har tänkt att de ska liksom verkligen ta avstamp ifrån att vara oppositionella mot Sverigedemokraterna, att det ska visa någonting i deras relation. Men jag är inte säker på att de kommer att palla det.
Jimmy Åkesson hoppade ju inte heller på det här, utan han var direkt väldigt välvilligt inställd. Ja, vad kul, ja, det kan vi prata om. Jag älskar också Danmark.
Vi tar en whisky och pratar, ja, om ett annat tillfälle.
Så det, han fick liksom ingen respons riktigt på att ta replik. Det hade ju ingen effekt hos Jimmy i alla fall.
Nej, men jag tror inte, alltså, det var inte den delen av publiken som skulle bry sig om där, utan det var Johan Perssons kritiker mot Liberalernas linje.
Det var så att säga spel för gallerierna.
I praktiken var det ju det.
Skvallrade den här partiledardebatten på något sätt om hur politikåret 2024 kommer att se ut?
Nej, det tror jag inte.
Jag hade hoppats
på det, men jag tror inte att det var
Vad
så.
Hade du hoppats på?
Att man skulle se... Jag tyckte de var lite svala faktiskt i sin approach över hela linjen. Så att det känns som att de mera avvaktar vad som kommer att hända för att sen ånga på, så att säga.
Ja, men jag hoppas verkligen inte att det här ska spegla någonting som kommer hända under det här året. För så här energilöst kan vi inte ha det.
Nej, så kan vi inte ha det. Nej. Jag citerar dig på det. Men det finns ju faktiskt inte bara mörka moln på himlen och snö som täcker våra vägar och tråkiga debatter. Jag vet att du har en ljusglimt att pigga upp oss med, Lena. Kan du inte berätta?
Jajamensan, sänkt inflation. För december 2022, 12,3 tror jag det var. Och nu är den strax över 4, och då enligt måttet KPI, alltså konsumentprisindex, det som vi betalar ur våra plånböcker. Och det är ju ändå en substantiell skillnad på ett år.
Betyder det andrum?
Det kanske inte gör, men man kan få, alltså så här under oksäckorna får man väl ta tillvara på de ljusglimtar som passerar.
100%. My, hur tycker du vi ska förhålla oss till den här nedgången?
Ja, men det var ju...
Det var
en sån efterlängtad ljusglimt att Elisabeth Svantesson kallade till presskonferens bara för att få säga meningen. Den har sjunkit, inflationen har sjunkit, för att i nästa mening säga vi befinner oss fortfarande i en ekonomisk vinter.
Vi tar liksom alla korn av ljus vi kan få och så behåller vi dem närmast hjärtat här. För vad ska vi annars göra? Det vi ska göra är i alla fall att vi ska fortsätta podda. Vi hörs ju nästa vecka. Tack för idag, Mio och Lena.
Tack själv.
Tack.
Bryt inga lårbenshalsar där ute. Packa era bilar med filtar, särskilt om ni ska åka på E22. Och så hörs vi om en vecka.
Jag åker inte på E22.
Nej. Stay away. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.